CM, kan du spela Teddybjörnen Fredriksson? Då tänkte jag, nu jädrar. Så jag sa, nej, Lasse, det blir nog svårt. Alltså. Vad menar du? Det skulle ju vara om du tar gästmicken och sjunger en kväll i juni. Ja, men då kan jag göra det. Och han bara, alla dagar i veckan. Så jag kör Teddybjörnen Fredriksson. Det rinner några tårar ner för kinderna på honom. Och sen går han upp och kör en kväll i juni. Och gästerna var ju helt i extas, såklart. Jag får rysningar faktiskt. Nu när jag tänker på, och speciellt med tanke på att han tyvärr gick bort nyligen.
Hotellpodden med Hans och Jonathan.
Hans Kanold, vet du vad ett barea-kor är?
Du, det var grekiska för mig, ska jag säga.
Ja, det är det svåraste, nej det är inte, men det är ett svårt ackord på gitarr.
Ja.
Men det är inte bara det.
Nej.
När du har lärt dig ett barea-kor, man ska använda liksom ett finger till att omsluta hela halsen. Det är skitsvårt, jag kan inte, men någonstans. Men när man kan ett barea-kor, då är det bara att flytta handen och kan man liksom... en massa kort samtidigt.
Nu känner jag att du försöker briljera lite grann här. Och då är du ute på liksom, djupt vatten.
Äntligen ett ämne där jag har
förkunskap. Jag ska kontrollera dig här. Ja, vår gäst kan de här grejerna, förstår du?
Vår gäst kan de här grejerna, det kan du.
Ja.
Vår gäst är en fantastisk musiker och en av Sveriges mest omtyckta pianobarsartister. Han är känd för sin förmåga att fängsla publiken från första stund och skapa den där magiska stämningen i pianobaren som gör att man vill att kvällen aldrig ska ta slut. Ikväll har han lagt pianot åt sidan. Välkommen, CM Karlsson!
Temat idag är underhållning i hotellvärlden och hur underhållning kan skapa den extra magin i miljön. Och det är så otroligt roligt att hälsa CM Karlsson välkommen.
Tack så mycket.
Gott att du kunde ta dig hit och gästa hotellpodden. Det är riktigt kul.
Självklart, det är bara trevligt.
Du, CM, för våra lyssnare som inte riktigt känner dig, så skulle jag vilja att du presenterar dig lite grann. Vad är din bakgrund?
Carl Magnus Karlsson heter jag. Kallas för CM, mina initialer. Och är från Göteborg. Från Frölunda och har jobbat på heltid med musik sedan jag var 19.
Och idag är du?
Ja, 119.
det är en oartig fråga.
Nej, det är lugnt.
Låt säga att om du är 21 idag, då har du bara jobbat med musik i två år.
Nej, men jag har jobbat med musik i 40 år snart. Jag fyller 59 nu i januari.
Det är ju en dröm för väldigt många människor. Vad ledde du in i musiken? När började du att tänka musik?
När jag var jätteliten, typ, säger de då, nu kommer jag inte ihåg, när jag var 2 år. Men min morbror berättade att jag väckte honom när jag var hemma hos mormor. Och han var yngsta barnet då, så han var väl i 20-årsåldern. Han har varit ute och haft lite kul på stan. Och jag var 2 bast och gick upp och väckte honom tidigt på morgonen och skaka i honom och sa pela fivan, för han hade en liten skivspelare inne på sitt rum och så han lirade Stevie Wonder-låtar och grejer för mig, så att det var tidigt.
Det var där det föddes?
Ja, men jag tror det kanske man får, alla människor får en gåva kanske, tänker jag, som man ska ta hand om och utveckla om man tycker det är kul. Och det, så när jag var 5 år så gick jag i söndagsskola. Och då fick man sjunga några gånger om året med kören då. Det var en liten kör i kyrkan. Och sen så såg jag då, jag var så imponerad av kantorn. Så att jag sa till mamma och pappa att jag ville börja spela orgel. Men inom klaviaturinstrument så är det ju piano och flygel huvudinstrumentet. Så man börjar alltid med piano eller flygel då. Så den 27 januari 1972 tog jag min första pianolektion på min 7-årsdag.
Och det var imponerande. Hur kan du veta det? Ja, det var din 7-årsdag.
Ja, det är inte så svårt att komma ihåg.
Ja, okej, jag fattar.
Men du, jag vet ju att du har haft två stora intressen och två stora saker som varit din passion, och det är ju fotboll och musik. När du var 18 år så stod du inför ett visst vägval. Du kunde ju bli en väldigt bra fotbollsspelare, ska jag be att tala om också.
Ja, tack så mycket. Jag älskar fotboll och det var väldigt stor del av min barndom. Fotboll och musik hela tiden, dygnet runt. Nej, men jag skulle väl bestämma för vad jag skulle satsa på. För jag, det hade gått att kombinera väldigt bra hela min barndom fram tills jag var 18. Tänkte. Men jag valde att satsa på musiken.
I vilket format satsade du på musiken då? Gick du in i ett band eller var det... För det är ju inte lätt när man är 18 år och det är modigt att bestämma sig att man ska försörja sig på musik, tänker jag.
Vad är din instrument? Det blev klaviatur?
Ja, piano, flygel och sång. Nej, alltså, nej, det är inte så lätt att försörja sig kanske på musik. Men jag har gjort det sedan jag var 19 och det har funkat bra. Jag kanske haft lite tur också. Men första, bland de första giggen, det fanns på Avenyn, fanns ett glasscafé som var riktigt stort och fint. Kommer du ihåg det?
Jajamän, det kommer jag gott ihåg.
Det jobbade alla de sötaste tjejerna i stan. Ja. Och så hade de helt himmelsk glass som de gjorde själva. Så där satt jag och giggade på andra våningen. Men då var det bara piano, lite så här i bakgrunden typ. Och det var väldigt roligt gig. Ett av de första.
Men hur säljer du in det där? Hej, ni har söta tjejer och bra glass. Nu behöver ni lite skön musik också.
Ja. Eller? Ja? Nej, så jag behöver inte betalt bara jag får sitta här. Nej, men jag kommer inte ihåg. Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men... Ursäkta. Alla har ju börjat någonstans. Såklart. De flesta, tror jag. Så att jag Nej, men jag bestämmer för att jag var ute, min pappa tog med mig ut på barer när jag var 17-18. Det låter kanske lite konstigt, men i Göteborg på den tiden fanns det kanske 15 pianobarer. Jag var ju för ung för att komma in på de här ställena, men oftast var det på hotell. Och jag har en stor förkärlek till hotell, för att det är en stor del av mitt liv liksom. Och det var där jag lärde mig grundrepertoar. Jag satt och lyssnade på de här pianisterna och vokalisterna som uppträdde i de här pianobarerna och lärde mig en stor del av min grundrepertoar innan jag bara sitta och lyssna på dem. Så tänkte jag att det här verkar vara ett coolt jobb. Att sitta i hotellbarer och spela piano och sjunga för gästerna.
Underbart, nu fick jag svaret på min fråga som jag hade tänkt ställa. Hur hamnade du i en hotellmiljö och blev hotellentertainer? För det har ju varit ditt signum i många, många, många år.
Exakt, ja, det är det jag gjort allra mest. Ja, där är ingångsporten till.
Där är ingångsporten till, helt
enkelt. Alltså, vi ska ju flika in, Hans, även om inte du vill säga vad vi är, så ska vi säga att vi sitter ju hemma hos dig i princip, nämligen på Elite Hotel på Avenyn i Göteborg. Du knackade på dörren för en kvart sen, lite yrvaken, klockan är ett på eftermiddagen, och säger, ja, men nu är jag redo att köra liksom. Det här är ju din hemmamiljö.
Ja, verkligen, verkligen. Jag har jobbat på kvällar, sena kvällar och nätter hela mitt liv, och man jobbar alltid nästan när de flesta andra är lediga. De som har vanliga jobb eller normala jobb. Men det är ju en livsstil, och jag tror jag räknat ut för ett tag sedan att jag har bott 6000 nätter på hotell runt om i världen de sista 40 åren.
Ja, det är fantastiskt.
Jag älskar ju hotell, och jag älskar hotellbarer. Mm. Det är skitcoolt,
tycker jag. Nu säger jag också att när du slutade igår eller i natt, så hann det gå någon timme och tänkte, men frukosten öppnar ju snart, så att det är lika bra att klämma en frukost innan jag går och lägger mig.
Ja, men jag har precis fått en jag har spons, som artist har jag spons av Yamaha, som gör världens bästa musikinstrument, om ni frågar mig.
Det här tar vi inte betalt för.
Nej, just det. Nej, men så är det. Allt ifrån symfoniska instrument till liksom digitala mixerbord och keyboards och allting. Så att jag fick precis min helt nya keyboard i torsdags och kastade mig ut och började använda den på kvällarna. Men det är bra. Jag satt hela natten faktiskt och repade.
Ja, CM, det är ju underhållning du sysslar med och hotell just har du valt. Varför underhållning på hotell? Varför är du så attraktiv att ha i en miljö där man ska få igång folk helt enkelt?
Alltså, det har ju ingenting med talang att göra, det är ju utseendet.
Ja, exakt. Ja. Det vet vi. Men utöver det...
Nu skrattar han så han viknar. Och CM sitter alltså här i en morgonhoodie och är verkligen lite morgonkaffe liksom, i stämningen.
Ja, men jag jobbar ju till 7 morse liksom.
Det är klart.
Så att jag kollar in lite nya sound på min nya keyboard. Nej, men skämt åsido, alltså... Om vi tar exempelvis Elite Park Avenue här i Göteborg, där vi nu sitter, där jag lirar nu torsdag, dubbelgig igår och dubbelgig idag, ikväll. Så dels så ska jag ju, meningen med att jag sitter här är ju för att skapa en förhoppningsvis grymt skön atmosfär för våra gäster, som också betalar våran lön i slutändan. Och förutom det så ska ju givetvis omsättningen ökas också. Så det var någon hotelldirektör för många, många år sedan när jag var i 20-årsåldern som sa, Carl Magnus, ja, du är här för att sälja sprit. Så, men det kanske, det finns en mer nyanserad sätt att förklara liksom vad meningen är. Men skapa en extra bra upplevelse för gästen, tänker jag i första hand. Och givetvis plussa på omsättningen i baren.
Jag vet ju att du har ju fler hotell som du spelar på givetvis. Mm. Och under åren har du byggt upp en krets av stamgäster helt enkelt. Så när de vet att du är exempelvis på Högfjällshotellet i Sälen eller i Halmstad eller vad det nu kan vara. Då, eller Tydösand som du är ofta också. Då kommer de ju dit.
Absolut, vi hade jättemånga sådana gäster igår kväll exempelvis. Ja. Och det är ju väldigt... det blir man väldigt glad över, givetvis. Jätteglad. Och det hände ju... Jag pratade med min kollega Trond som också jobbat väldigt många år i branschen. Att det är många gäster som faktiskt planerar. Nu ska vi åka den veckan till Hotell Tylösand exempelvis. Eller till Sälens Högfjällshotell. Eller ta en helg i Göteborg på park. Bara för att då spela Trond eller då spela CM. Och det är ganska stort egentligen. För att det kostar ju ganska mycket pengar. Att resa och bo på hotell och käka och dricka och vad man nu ska göra. Så att ja, men det är fint att våra gäster många gånger till och med styr sina liv lite grann efter vem som spelar. Så det är lite häftigt.
Så också se att du har ju lärt känna många stamgäster givetvis, va? Kan du också vilka låtar de vill ha? Vad går de igång på? Är det liksom, överraskar de ibland eller kör du den där klassiska som just Olle Svensson från Nässjö när han kommer med sin familj?
Nej, men vissa har man absolut koll på. Sen går det inte komma ihåg, det går inte. Men det har jag vissa, ja, absolut.
Vi fick ju smaka lite grann igår, Hans, när vi alltså riggat upp en studio på Hotell Elite. Och så har vi jobbat en hel dag och så går vi ner och ska ta en öl. Och där sitter du och spelar och man känner den här underbara atmosfären direkt. Alltså. Skulle man rycka kontakten, då skulle allting slockna. Det är helt uppenbart. Och vi sitter här jättetrevligt, Hans och jag. Du spelar i bakgrunden och jag gissar att du fortsätter länge än sen vi gick därifrån.
Och det är ju det handlar om, att skapa stämning, är det inte?
Jo, absolut. Jag tror ju, när ni var nere och hälsade, har precis avslutat Walking in Memphis, tror jag.
Just det.
Vilket är en väldigt bra låt, tycker jag. Och många, ganska många som önskar den. Så många låtar går ju igen. Men det är ju också under, om vi säger de här 40 åren, så när jag började spela ute för 40 år sedan, då spelade man New York, New York varenda kväll, kanske. As Time Goes By varenda kväll. Sådana här jazz evergreens, örhängen. Sen kanske 10 år senare så var det Have You Ever Seen the Rain eller Proud Mary. Så, och de låtarna har man fortfarande på ett repertoar, men ibland glömmer man av att Hotel California var ju typ 2 gånger varje kväll under 20 års tid. Och sen har den fallit bort lite, men det är fortfarande en väldigt bra låt.
Du får gärna spela den ikväll till exempel om jag skulle titta in hos dig.
Ja, så jag kommer ihåg den. Ja, men det ska jag göra.
Men du, det låter ju nu då som att du har en låtskatt på några hundra låtar. Eller hur ser det ut?
Ja, men det är några tusen tror jag.
Några tusen låtar som du har och kan plocka fram?
Ja, det har jag. Och musiken, jag har ju inga noter. Alltså, när jag började spela då, när jag var 7, så hade jag väl lärare till jag var 13 ungefär. Men jag... Och det var jättebra för att få en grund. Men jag tyckte inte om att de skulle tala om för mig att du måste, men det finns något som heter fingersättning. Så här, du måste ha finger nummer 2 där när du gör så. Och noter och så. Så att jag tyckte det var jobbigt att sen att någon skulle... Jag ville ha mer frihet att spela hur jag ville. Alltså när jag var, ska vi se. När jag var 9 spelade jag på morfars begravning i kyrkan på orgeln. Vilket är lite annan teknik och så. Men då spelade jag efter noter och så. Men jag var ju bättre på noter när jag var 9 än vad är då. Så
du behöver inte riktigt det.
Nej, så att alla låtarna har jag, musiken har jag i huvudet ungefär. Eller men det har jag typ. Och sen texterna har jag på en liten iPad som jag diskret. För det är för mycket texter för min hjärna att hålla reda på.
Men vi amatörer, vi lablar ju det där som covers. Alltså. Det är ju, men din katalog av covers är ju jättestor. Mm. Och du kan dessutom känna av, precis som du var inne på nyss, vilka funkar nu, vilka är på väg ut, vilka är på väg in. Mm. Vilka nya låtar är på väg in i systemet och kommer bli coverklassiker. Mm. Dra några exempel. Vad är cover-topplistan idag?
Ja, 2024. När jag var i Tylösand och spelade i somras så var jag nere på Solgården där det står 2500 gäster och har jättekul på eftermiddagen på Solgården. Och då hörde jag för första gången här Thomas Stenströms Andas in, andas ut. Och jag hade aldrig hört låten innan, den var väldigt, väldigt färsk då. Och så tänkte jag, men den här är ju catchy och bra. Så att den körde jag faktiskt på kvällen sen i pianobaran. Och nu är det en ganska enkel uppbyggnad av låt. Vi pratade om det förut, så många ackord och sådär. Så att den bara googlade jag ner texten och så kastade jag mig ut och körde den. Och så fick man lite hjälp på publiken. Och så...
Du plockade upp den på några timmar alltså?
Ja, jag plockade, den behövde ju inte sitta och repa. Men ibland kan det vara lite svåra låt. Då får man ju sätta sig någon timme eller två ner med texten in i iPaden. Och så kolla igenom liksom hur den är uppbyggd och så.
I en hotellmiljö så är det ju, du kan ha många olika sorters gäster. Du berättade just att det var After Beach i Tylösand, 2500 personer. Men du är ju också på affärsresehotell exempelvis. Det här hotellet är ju ett affärsresehotell emellanåt. Och då har du en annan typ av gäster. Tar du reda på i förväg lite grann vilka gäster som du kan förvänta dig? Eller lägger du stämningen ut efter dina gäster?
Jag lägger stämningen ut efter gästerna och vad man läser av rummet. Alltid. Sen kan det vara så att ibland är det väldigt bra att få information. Nu visste man ju den här veckan att nu är det junior-VM i ishockey. Och jag gillar ju alla former av sporter, framförallt bollsporter och pucksport kanske det heter, vet inte. Men då vet man det, då kan man ju fundera på, men vad är det för typ av gäster då? Jo, det är säkert ganska mycket internationella gäster från USA och Kanada, som det också var. Då kan man ju anpassa repertoaren att den är lite mer internationell en svensk just den här veckan. Eller så kan det ju vara ett företag som har hyrt hela hotellet i vissa fall. Det kan ju också vara bra att veta.
Men berätta om hur det går till i realtid. Hans och jag kommer ner och då blir det en begravningssalm eller vadå? Nej, men för du måste ju läsa av vart efter lokalen fylls med människor och så känner du den stämningen och så skapar du den stämningen. Berätta.
Jaha, det är så, för mig är det så själv, alltså, men det kanske är för man har jobbat så många år med det, men
man kan tänka sig, man har en spellista när man går ner, nu ska jag köra de här 15 låtarna eller 20 låtarna, men så funkar det inte alls.
Du kommunicerar ju med dem runt omkring.
Nej, jag har aldrig någon spellista.
Nej.
Men en vanlig, ska jag säga, en standardkväll i en pianobar, om vi säger här i Skandinavien då, jag har ju spelat runt om i världen ganska mycket också. Men om vi säger här i Sverige så kan det vara att i början på kvällen kanske gästerna sitter och käkar. Då kör man ganska soft och inte för hög volym. Utan man lägger en typ som en bra matta runt hela. Så som ni kände när ni kom ner igår.
Mm.
Och sen ofta så ökar man och kanske 2 timmar efter man har startat så kan det stå 200-300 pers runt flygen och sjunga Slå mig hårt i ansiktet eller Have you ever seen the rain eller något annat. Så, ja. Och klappa och dansa och allt möjligt. Så det är väldigt, väldigt dynamik kvällarna.
Men du måste ju bygga på ett samspel med dig liksom, att du känner in och så föreslår du något som funkar och så liksom att ni bygger tillsammans, eller?
Ja, absolut. Det, och det är ju också en del av konceptet. De gästerna som vill sitter ju runt flygen på barstolar. Så det är ju jättenära mig. Och ibland kan du komma önskningar. Säg grabbgäng som kommer in tidigt på kvällen och kanske har varit på någon runt på stan några timmar innan det. Och de är kanske på en annan nivå än vad resten av rummet är. Och så vill de ha fullt ös liksom, vilket inte alls passar in just där och då. Jag kör Great Balls of Fire liksom. Ja, jag gillar den låten och jag kan den, men ni får nog vänta 2 timmar med den liksom, för att det hade blivit jättefel att köra den. Man vill ju ge dem vad de vill ha, men samtidigt så är det ju andra gäster där, så man får det, ja, ni förstår
ju. Det är ju en väldigt delikat stämning där, en delikat situation, att du har ju gäster framför dig som du inte riktigt vet, och de är ju inte där enbart för att lyssna på dig, utan det är, några har en affärsmiddag och så har du partygänget och så har du det romantiska gänget, så att jag kan ju förstå att du måste plocka in de här intrycken hela tiden.
Ja, så är det verkligen, så är det verkligen, att läsa av rummet och kommunicera med gästerna och...
Jag var på en fest i Estland för 100 år sedan där dansgolvet, det var någon DJ som stod på dansgolvet och spelade högre och högre, och han började fejla, nämligen att folk började gå därifrån, de gillade inte hans musik, och då spelade han högre volym och mer av sin musik som ingen tyckte om, och till slut hade han tryckt ut hela festen. Så festen pågick i alla rum utom just dansgolvet. Han var ensam där och stod i sin musik på fruktansvärt hög volym. Det var ju liksom antitesen till att som musiker känna av. Vad är jag någonstans? Vad vill man? Vad vill man skapa på kvällen?
Absolut. Det var roligt det du beskriver. Men vi hade en pianobar i Stockholm på ett väldigt, väldigt fint hotell några månader i förra året. Och där pianisterna skapade en grym stämning tidigt på kvällen. Och sen tog en DJ över vid 9-tiden och... tömde lokalen på 20 minuter.
Ah.
Ganska, ja, men på riktigt. Ja. Det är ju också viktigt för management på hotellet. Liksom, vad ska vi ha för koncept här och varför? Och hur ska vi utforma det tillsammans med artisterna? Och jag har ju mitt bolag då, CMC Music, där vi har en 15... pianobarsartister. De bästa skulle jag säga, utan tvekan, i Sverige och kanske Skandinavien och till och med Europa. De är handplockade allihop och helt grymma. Och när de och vi skapar en stämning på en bar, så det är mycket gäster som kommer. Exempelvis där i Stockholm så var det gäster från Uppsala, Södertälje, som kommer och fyller baren för att just den artisten spelar. Och då blir det ju... Det här är ju superintressant, tycker jag, hur man konceptualiserar vad det än är. Om exempelvis nu pratar vi om hotell och underhållning, att ja, men kör vi DJ, det är ju inget fel på DJ, jag älskar ju disco, älskar verkligen disco, jag önskar att jag fick gå på det här Studio 54 någon gång i New York, jag har kompisar som bodde i New York som har berättat om den tiden, men det är viktigt att man sänder ett tydligt budskap till gästerna, vad är det för koncept vi har och varför, och köra, och våga köra på det, tror jag är viktigt.
Sen vet jag ju att jag har varit med när du har haft gästartister också.
Just
kan
det.
Du planera de bitarna, eller är det spontant, eller hur funkar det?
Ja, det är ju alltid extra roligt. Och det är, gud, om man ska komma ihåg alla. Men det har varit fantastiska moment genom åren när det kommer upp, om vi säger de här stora världsstjärnorna i Sverige, alltså våra största artister som vi har, som kommer upp. Lisa Nilsson var uppe flera gånger när hon var som hetast, och
name dropping please.
Ja, nej, men alltså, Lisa Nilsson, hon sjunger ju fantastiskt, störtskön kvinna, Sanne Salomonsson, vilken voice liksom. Björn Skifs har varit uppe, Erik Gadd.
Men hur går det till då? Ser du att de är i lokalen eller har ni småsnackat innan att du ska spela och så säger de, men jag kan gå upp och dra en låt, det vore kul. Det är känsla.
Oftast är det bara så att, visst jag kan se ibland att de är i lokalen och så, men oftast är det att de kommer fram till flygen liksom, och får feeling.
Ja.
Får jag köra en låt? Det ska vara kul att sjunga med en låt. Eller ibland kan man stå i pausen och kanske ta en öl eller en cola och så bara kan man ju ibland bestämma i pausen, men oftast är det spontant runt flygen liksom.
CM, du spelar ju också internationellt, och är det någon skillnad på att spela exempelvis i Thailand eller vad det nu har varit? Vill publiken ha något annat?
Men vi kan ju ta Thailand som ett exempel. De tycker väl, i Asien så som jag har varit ganska mycket, eller väldigt mycket i Asien, och både Singapore och Thailand exempelvis. Så innan corona kom så lirade en del i Bangkok, och är det ett femstjärnigt internationellt hotell så är det ju mycket internationella gäster från hela världen. Men om vi tar den thailändska publiken då, många som är intresserade av musik där, de gillar västerländsk musik också. För deras musik skiljer sig mycket från vår västerländska musik. Och då, de gillar mycket. Alltså det är inte helt olika att spela där än att spela i Göteborg.
De går igång på samma knappar?
Nej, men faktiskt. Både modern repertoar och äldre repertoar. Och ja. Sen är det ju vissa ställen som är lite nischade. Jag har varit i New York några gånger.
Ja.
Och sist jag var där innan corona, då gjorde jag lite gästuppträdande på ett ställe, och då kom det fram en kille som sa, I'm a musical director of the Friars Club. Och så sa han, okej, trevligt, sa jag. Och så sa han, do you know what it is? Och så sa han, nej, det vet jag faktiskt inte, sorry, men jag har ingen aning. Då visade det sig att det är en privatklubb i New York som fortfarande finns. Och nu gissar jag här ungefär att den, jag tror att den är 120 år gammal. Och Frank Sinatra är en av många stora förebilder som jag har. Han var styrelseordförande i den klubben i 18 år eller någonting då. Så han sa så här, we have on Thursday, would you mind being a guest artist and sing a couple of songs or play? Och så sa jag, absolut, det gör jag jättegärna. Så att, jag åkte dit och fick liksom, det var någon, satt en tjej där i, alltså det är en jättestängd klubb liksom, för bara privat medlemmar då. Och den kändes nästan som att gå in i ett gammalt Grand Hotel.
Härligt.
Jag älskar ju gamla hotell. För att de har en historia. Så att jag kom upp där och då skulle jag gå till The Barbara Streisand Room. Och det sitter en man som var 92 år, tror jag, italienare. Han satt på en barstol precis i hörnet när man kom in. Och så jag pratade med honom sen när jag hade spelat färdigt. Han hade suttit där i 50 år, tror jag, eller mer. Och, alltså inte hela tiden, men... Och det var hans stol. Och jag tänkte så här, han känns nästan som... Han måste vara en gammal maffiagubbe eller något sådär.
Fantastiskt.
Men det var så fräckt att vara där. För att då fick jag lira några låtar med deras orkester som de hade där. Och där var ju verkligen... Det kändes som att där är jazz och easy listening, Sinatra, Dean Martin, hela den här gamla, gamla repertoaren. Och...
Så sitter CM där från Göteborg?
Så sitter jag där från Göteborg. Ja, men det var häftigt. Och när man gick runt där och tittade så var det ju bara bilder på alla stora artister som är största i världen. Och du vet, olika presidenter och sånt där. Så det var faktiskt en ganska häftig upplevelse. Men där kändes ju som att i det rummet då var det en nischad äldre repertoar. Men oftast när jag varit runt och spelat i världen, jag spelar på mycket bröllop.
Ja.
Och... Även om jag älskar mitt jobb för det mesta verkligen och är oerhört glad och tacksam att jag kunnat leva på musiken hela mitt liv. Knock on wood, hoppas några år till. Så bröllop är extra, extra roligt att spela på, för att det är en sån speciell dag. givetvis för de som gifter sig. Där får man ju oftast lära sig ganska många låtar. Dels till vigseln, speciella låtar som de älskar, och sen. Men den är också grymt att spela på bröllop dynamiskt, att från kyrkan och det avskalade fina, eller vad nu vigseln är, champagnen innan middagen, under middagen, och så de här tempohöjarna under middagen när man får alla gästerna så att stå upp i några minuter, och sen till partysätten efter middagen. Så att bröllop är någonting som jag verkligen tycker extra mycket om att spela på. Där är det väldigt varierad repertoar, men som där på Friars Club i New York, det kändes, det här är det jazz, easy listening, gamla 30-40-talslåtar liksom.
Fantastiskt. Mm. Jag blir nästan sugen på att gifta mig och liksom anlita det här scenen bara för den sakens skull. Det...
Men du får väl komma ner i baren ikväll och se om du hittar.
Ja, man vet aldrig.
Jag kan säga det i micken. Det här är min kompis. Det brukar jag säga. Det här är min kompis Hans. Han är singel.
Sia, du berättade om den här fantastiska klubben i New York, och då började jag fundera på, har du fått något erbjudande någon gång som du tackade nej till, som du idag, än idag faktiskt kan sitta och tänka att fasen också, det där skulle jag ha tagit?
Ja, jag satt och spelade på, när mina barn var små så fixade jag trevligt jobb på det finns inte det hotellet längre, det hette Sheraton på den tiden. Och satt i lobbyn där, det var, och spelade och sjöng. Det var skitkul. Och, där bodde mycket digniteter på det hotellet. Och så satt det en sån riktig... Jag menar, jag träffade Toto där och John Fogerty träffade jag där. Och sen så satt det en riktig sån rock'n'roll-snubbe som utmärkte sig lite bland alla affärsmän och... Någon kväll så satt jag och pratade med honom i pausen. Han kom fram och sa, you want a beer? Och så, yes please. Och så satt jag och tjottade lite med honom i pausen. Och han hette Dave Jordan. Och han var ju uppenbarligen i musikbranschen. Han jobbade på Atlantic Records i Los Angeles. Och han hade, ska vi se, så att säga fel. Men om jag kommer ihåg rätt så hade han producerat Frank Zappa. Och så här, alltså helt sjukt stora grejer. Och han diggade verkligen det jag gjorde. Så att, you wanna do a record? Och det är klart, det är ju alla. Nu har jag ju gjort lite skivor fast genom åren, men på ett annat sätt. Men här var ju ett stort bolag. Skivbolag. Så att han sa att men du kanske kan flyga, vi kan flyga över det till New York. För Atlantic Records i New York är lite mer jazz och soul, och LA så har de en annan division, liksom lite, satsar på lite annan musik. Så men det hade varit fantastiskt. Så givetvis. Och just då höll jag också på, förutom att jag lirade där på Sheraton, så höll jag också på med, jag jobbade ganska mycket med Ingvar Oldsberg på SVT, så att vi höll på VM, det var VM i friidrott tror jag, så att vi körde direkt sen tv-underhållning på
95.
Ja, det kanske det var, ja, från Avenyn. Och det klart, det var väldigt, väldigt, väldigt mycket arbete under den perioden. Så jag sa till honom att ja, just nu håller jag på med allt det här, men jag hör av mig då när jag är klar med det. Och sen gick tiden, jag var ute och turnerade och så tänkte jag, fan, jag måste höra av mig till honom. Så att jag skrev ett vykort till honom från Oslo. Jag var lirade i Oslo ett år senare. Och så liksom, ursäkta att jag inte hört av mig tidigare, men ja, det var lite mycket och så. Och så
det var inga e-mail på den tiden.
Nej. Han hörde aldrig av sig. Nej, men det, han, jag förstår ju det. Jag borde ju varit mycket mer på tårna där och så. Sen var jag faktiskt i LA många år senare. Och åkte runt lite skivbolag. Och det var ju boomstopp. Du kommer inte in någonstans utan advokater och sådär. Det liksom, det går inte.
Och där hade du räkmackan som du tackade nej till alltså.
Ja, men ja, absolut. Men just på Atlantic, då jag ringde dem och sa, hej, jag heter Sia så från Sverige och kan ni koppla upp mig till den här avdelningen? Bara, nej. Så men han Dave jobbar han kvar. Och då, oh Dave, no, it doesn't work here. Så jag blev faktiskt uppkopplad i alla fall till avdelningen. Men, så han var nog en riktig framstående Definitivt där. Men, nej, men jag brände den, absolut. Mm. Och, nej, det är ingenting jag sitter dagligen alls och funderar över. Den,
nej, den
absolut inte. Det, och det kanske inte var meningen. Alltså, jag tror ju någonstans det som sker, det sker. Och, mm. Ja, men ja, jag vet inte fan.
Men... CM, vi hade ju kunnat sitta och prata i flera timmar till alltså.
Dagar.
Ja, dagar, säkerligen.
Och nätter.
Ja, och det kommer vi nog göra också, tror jag.
Våra hotellminnen. Våra hotellminnen.
Men vi brukar avrunda programmen med ett hotellminne. Så att alla gäster har fått berätta lite grann om ett hotellminne. Så vad är det som dyker upp när jag nämner hotellminne för dig?
Alltså, det är så många, många grejer. Men ett av de finaste och roligaste är på Sälens Högfjällshotell. Och Lasse Berghagen är där. Och... jag satt uppe i pianobaren och lirade. Jag visste inte att han var där då. Och lirade Teddybjörnen Fredriksson. Då kommer han fram till flygeln. Så står han och lyssnar när jag spelar klart låten och sjunger. Och så ser jag att det rinner lite tårar ner för ögonen på honom. Och jag har träffat Lasse vid några tillfällen tidigare då, genom åren. Men kände honom inte jätteväl liksom. Men så säger han... han sa så, exakt så här, så det var den finaste versionen jag har hört av den låten hela mitt liv. Och det är ju, jag blev ju väldigt rörd över det såklart och tackade. Och sen hoppar vi fram till nästa kväll, dagen efter. Då kommer han fram till mig och säger, CM, kan du spela Teddybjörnen Fredriksson? Då tänkte jag, nu jädrar. Så jag sa, nej, Lasse, det blir nog svårt. Alltså. Vad menar du? Det skulle ju vara om du går upp, om du tar gästmicken och sjunger en kväll i juni. Ja, men då kan jag göra det. Och han bara, alla dagar i veckan. Så jag har kört Teddybjörnen Fredriksson. Det rinner några tårar ner för kinderna på honom. Och sen går han upp och kör en kväll i juni. Och gästerna var ju helt i extas, såklart.
Vilken bo.
Jag får rysningar faktiskt. Nu när jag tänker på, och speciellt med tanke på att han tyvärr gick bort nyligen. Han var en väldigt varm och trevlig person också. Och sen, som grädde på moset, tog jag avslöja att det var hans sista kväll på Högis den kvällen. Så jag sa, Lasse, ska vi inte gå och ta en liten efterfest? Men det finns väl inget här? Jo, vänta nu, följ med mig nu. Så då gick vi bort till personalboendet. Och nere i källaren där på en lägenhet på, kan inte säga lägenhet, men ett rum på 7 kvadratmeter kanske, bodde sushi-kocken Pai. Och när han hade jobbat klart, då tog han på sig kostym och så körde han karaokekvällar. Så han stod där och så sjöng han svenska låtar med thai-brytning. Och du vet, man låg på golvet. Alltså det var ju, han älskade det och vi älskade det. Det var bara så jävla roligt. Så att Lasse sa till mig att, och han har ändå varit med om lite grann när han turnerat i 100 år, men han sa att det är en av de absolut roligaste kvällarna han haft i hela sitt liv. Så det känns som ett av de finaste och roligaste minnena av många.
Vad stort, vad vackert att du tog fram Lasse Berghagen och alla de som du har träffat på genom åren. Mm. Och det kändes väldigt varmt och det rinner tårar här också nu faktiskt. Det är fantastiskt.
Det är dags att avsluta och det är dags att tacka så mycket för din medverkan.
Tack så hemskt mycket, CM.
Tack för att jag fick vara med.
Får man ställa en fråga, sista bara?
Verkligen.
Du är ju sångare också. Mm. Kan inte du köra någon sång så här, följ oss, följ oss, följ oss på Hotellpodden eller någonting ens. Du behöver inte ta den melodin eller... Nu blev det helt knäppt just här. Tack för att du var med oss.
Följ oss, följ oss, följ oss.
Hotellpodden med Hans Kanold och Jonathan Kruse produceras av Swedish Frames AB. Temamusiken är gjord av Henrik Lörstad. På swedishframes.se finns också mer information om podden. Nå oss gärna på hotellpodden@swedishframes.se.